Välkommen till podden Riktigt bra HR. Ibland skiter det sig, en podcast för dig som behöver hantera medarbetare. Dagens ämne, det är coaching. Och det är nog många som har en ganska luddig uppfattning om vad en coach gör. Det finns ju exempelvis träningscoach, businesscoach, livscoach eller hälsocoach. Ursprungligen kommer ordet coach från ungerskans kochi, om ursäkta uttalet. Men det står i alla fall för betydelsen vagn eller droska som drar människor från en plats till en annan. Enligt coachförbundet så är definitionen en coach är en person som hjälper en individ och eller ett team att både professionellt och personligt utvecklas, utforma sina liv och nå sina mål. Nåväl, allt detta och en hel del till ska vi nu reda ut tillsammans med en riktigt erfaren coach. Nämligen ingen mindre än Kim Carro. Välkommen!
Tack!
Och naturligtvis, som alltid, så finns Jakob Bergström med oss från HR On Demand. Välkommen du också!
Tack så mycket!
Jag funderar på en grej, Jakob. Det har inte varit jättemånga soldagar nu. Vi sitter här snart, det är april. Så att jag funderar på det här att... När det blir så lite sol, har inte vi alla rätt till en coach? Alla människor, borde de inte ha det?
Det var en konstig fråga, men vad bra.
Ja, det är en konstig fråga, men jag ibland inleder med konstiga frågor.
Ja, det är riktigt, det är bra. Jag vet inte om en coach kan göra så mycket åt vädret, men kanske kan hjälpa oss att förhålla oss till inställningen till vädret.
Det var lite så jag tänkte. Jag tänkte att den dagen Kim kan råda över vädret, då
har vi kommit
då kan det bli jobbigt. Då blir det bara solsken förmodligen.
Bra, nej, men det är väl en del på temat. Hur man har det, hur man tar det kanske. Ja. Jag vet inte om vi kommer att prata om det.
Får jag flika in där? Ja. Det är ju rätt intressant då också, för att man brukar säga att våra sinnestillstånd är som väderlek. Och de varierar precis som väderleken. Och om det är samma under längre period så börjar vi bli tröttna på det. Och det handlar även om sinnestillståndet. Att om vi skulle befinna oss bara liksom tjohej, roligt, trevligt, så finns det någonting som kallas för psychological richness. Livet behöver ha även den delen då, variationen. Jaha, så när solen kommer fram, även då här i Göteborg där vi spelar in då liksom, så kommer folk bli ytterst glada. Om solen hade skinit sen 1 januari hela vägen, Så skulle det inte så många notera så mycket.
Nej. Då skulle de behöva en coach bara för att hantera
det. Ja, exakt.
Äntligen blåser och regnar igen.
Äntligen blåser och regnar det här i Göteborg. Ja, precis. Ja. Jakob, jag tänkte kolla lite grann med dig. Vad har du för relation till coaching utifrån ett HR-perspektiv? Vad är dina erfarenheter?
Att det kan vara ett väldigt kraftfullt verktyg ibland. För personer som i faser i sin karriär eller i sitt liv behöver just en coach. Men det är lite intressant, jag har hållit på ganska länge med det som kallas HR, och jag träffade ju Kim för första gången för ganska många år sedan nu, innan det egentligen hette coach, tror jag. Och Kim är en av få som jag känner till som har varit coach i snart ett kvarts sekel, säger du, påstår du. Så jag är, för att sno ett ganska bra uttryck, är väldigt glad, tacksam och stolt att Kim är här idag. Det var en bra intro. Mm.
Verkligen, verkligen. Det är väldigt bra. Jag brukar prata om GTS. Mm. Eller de här tre olika områden. Då, liksom glad, tacksam och stolt. Mm. Vilket rätt många människor tar till sig och börjat verkligen träna i vardagen. Och ställa frågor till sig själv. Vad är jag glad över idag? Då? Ibland så behöver vi verkligen fokusera på det och leta efter det. Mm. Vi är duktigare på det, att se det som är negativt som händer oss. För att det negativa är enligt studier starkare än det positiva. Så vi är så programmerade att se hoten och det negativa. Så vi behöver träna hjärnan och se det positiva. Glad, och vad är det som gör mig tacksam? Och det kan vi kanske komma in på. Vad innebär det då? Tacksamheten som påverkar hela vår hälsa. Och just det här med stoltheten som vi behöver då, liksom, för att höja självförtroendet eller den egen förmågan som vi också pratar om.
Mm. Ja, men det är väl lite så här att vi människor är inte riktigt anpassade. Vi är anpassade för savannen, men vi har det lurar inte så många lejon bakom här nere på spårvagnshållplatsen eller vad det nu kan vara någonstans. Så vi behöver inte vara rädda för det.
Nej, men vi har ju också ett tema på podden som är sant och bra. På tal om när kan det vara extra bra att ha tillgång till en coach eller de redskap, verktyg, metoder, tips och tricks som en coach kan dela med sig av. Det är ju när det skiter sig då. Ibland skiter det sig. Och både Kim och jag och även du Gunnar har levt så länge så att vi har ju sett att livet inte alltid är som man hade planerat. Och lite extra intressant är att jag råkar veta att även Kim har gått igenom ganska mycket svårigheter för egen del, inte minst de senaste åren. Och då blir jag extra nyfiken och vi kommer säkert prata lite grann om hur har din lärdom och det du har forskat eller studerat eller lärt under så många år varit till hjälp för dig själv. För det är väl en reflektion jag kan göra vad gäller coacher i allmänhet, att Man behöver ju också kunna hjälpa sig själv, ta hand om sig själv innan man hjälper andra. Och det är nog en ganska vanlig ingång till att människor väljer att studera coaching eller att bli coacher själva, för man har själva problem att ta tag i. Och det är väl gott så. Men ytterst så som HR-ansvarig eller som chef eller ledare, när jag vill anlita en coach så vill jag ju också ha någon som kan hjälpa mig. Och ju mer liv och erfarenhet man har som coach eller chef eller ledare, just till större hjälp är man för andra. Och vi ska ha som vanligt, hoppas jag, ett skönt kul samtal. Vi har ett litet manus, men det är ett samtal. Vi ska prata till punkt förhoppningsvis och lära känna Kim lite bättre och förhoppningsvis få med oss klokskap. Så när vi summerar här om en 45 minuter till en timme eller vad det blir, om ni orkar lyssna, så får vi se vad vi tar med oss då, för det vet vi inte ännu. Så välkommen hit.
Tack.
Det blir en liten resa. Men jag tycker vi börjar den resan någonstans i Finland, misstänker jag, för att ditt efternamn är så det lilla finska jag kan, så vet jag att det betyder björn. Så att någonstans har du dina rötter där. Kan du inte berätta lite hur de ser ut?
Ja, jag är född i Finland och i en stor familj, eller ja, vi blev många, 8 barn, trots att vi hade tv, så jag vet inte hur det gick till och så vidare. Så där är min bakgrund, och kanske, jag vet inte om det ligger i generna, för att Finland kom ju nu då i sjunde året i rad valdes till världens lyckligaste land, eller konstaterades då. Sverige har ju krypit uppåt och så nu är vi 4, så vi börjar komma till medaljplatsen snart. Sådär. Och det ett sätt kan ju vara då intresset för lycka nu senast som har blivit eller välmående i Finland. Då. Man brukar säga i Finland faktiskt att det kan alltid bli värre.
Säger man det? Det kan alltid bli värre.
Ja, exakt. Och det är något positivt faktiskt. Att okej, jag ligger i skiten då, eller sitter i skiten, men det skulle kunna vara värre. Ja. Så kan man se det på ett positivt sätt.
Men något som är intressant, vad jag förstår kan man kalla det att du är flyktingbarn, eller barn till en flykting?
Och just det. Jag skämtade om det då, när jag föreläste för Migrationsverket, att jag är flyktingbarn, för att min pappa kom med sin familj under kriget då, liksom mot Ryssland då, liksom, där Ryssland tog en del, alltså Karelen ifrån Finland, och de bodde i Karelen, hans föräldrar då, så de fick flytta som flyktingar då till Finland. Ifrån Finland då, liksom, det var internflyktingar. Och eftersom jag är barn till en flykting, och så kom jag ensam till Sverige också i tonåren. Så jag nämnde till dem att jag är ensamkommande flyktingbarn. Ja. och det hela publiken, de höll med, och så det blev roligt och trevligt.
Ja. Ja, det där är intressant för definitionen. Jag är också faktiskt flyktingbarn. Mina föräldrar flydde då från Östtyskland. Så att, men jag känner mig inte som hur man nu ska känna sig som flyktingbarn. Jag vet inte riktigt. Men en annan grej när du pratar om föreläsning, det är ju att jag hörde att ett förstoringsglas på något sätt kunde på ett eller annat sätt vara starten till det här med coaching och ditt intresse för coaching.
En av de sakerna som eftersom vi hade, var stor familj och det, ekonomin var ju inte toppen, utan det var bara pappa som och jobbade och mamman fick ju ta hand om hela den här barnskaran och så vidare. Då kunde man, jag brukar skämtsamt säga då liksom att då kunde man inte önska sig en iPhone. Och då publiken, vissa fattade direkt då liksom nummer ett, så alltså, fanns ju inte sådana på den tiden. Men nummer två, om det hade funnits så hade hon inte haft råd. Och en av de leksakerna jag fick, det var ju då förstoringsglas. Och jag insåg direkt för det första vad man kan göra med förstoringsglas. Och det är givetvis att sätta eld på saker och ting. så jag blev nog, jag och mina kamrater blev ju liksom lite stans pyromaner då. Liksom. En gång fick ju brandkåren rycka ut faktiskt. Det var lite mindre skogsbrand och ingen blev skadat och det är preskriberat. Men det var på grund av oss. Men vi små pojkar, vi hjälpte till att släcka det med såna här grenar och alla tyckte det var vilka duktiga pojkar. Och ingen visste att vi hade dåligt samvete för att vi hade startat det med förstoringsglaset. Men också efterhand så märkte jag då att man kan använda förstoringsglas till någonting annat också. Mm. Och jag studerade myror. Och i närheten där vi bodde var det en liten skog och där fanns det myrstack. Och genom förstoringsglas, när jag tittade på myror, så såg de ut som flodhästar. Det var en enorm upplevelse. Jag glömmer inte den, jag var inte så gammal då, men fortfarande min upplevelse av dem var som om de var flodhästar. Och lyckligt lottat var jag eftersom de inte blev flodhästar. Annars hade jag råkat illa ut. Ja. Men min upplevelse därifrån började intresset. Hur funkar hjärnan egentligen? Och redan då började jag tänka att det är vad vi fokuserar på i våra tankar. Vad vi fokuserar på i vårt tal. Det är vår upplevelse av det blir större. Och redan då, på den tiden då, så började jag studera andra människor och fundera, hur kan det komma sig att två olika människor upplever samma sak? Eller är med, de upplever inte samma sak, men de är med om samma upplevelse. Och en upplever den ena upplever upplevelsen som positiv och den andra negativ. Vad kan det bero på?
Vad är så att säga din bakgrund kring att bli coach? För du blev ju inte det första du blev i ditt yrkesliv.
Nej, precis. Och redan som tonåren så började jag läsa litteratur inom området då, eller då psykologi, personlig utveckling och så vidare då. Längre fram då, när neurovetenskap kom in då liksom, så blev mitt intresse väldigt stort, och vilket är idag fortfarande. Jag läser, brukar ibland kolla ungefär en timme om dagen året runt då inom ämnet, eller då positiv psykologi, personlig utveckling, ledarskap och neurovetenskap, och det är en av mina nördigheter då. Och ja, det är i något sammanhang då när jag jobbade som säljare, så ville ju vdn i företaget då att jag skulle tala när vi hade kick-off, att jag skulle prata för hela personalen, och efteråt tyckte han liksom, det här borde vi alla höra, det var det bästa jag någonsin hört, och det ska vi ta till oss och träna utifrån det här. Och så den vägen var det då liksom, gick ett antal utbildningar och jag utbildat mig hela tiden då i olika kurser och så vidare, för att det är inte bara mitt yrke utan det är min passion, det vet alla som känner mig.
Hur bra säljare var du?
Jag var nog rätt så hyfsat bra säljare.
Nej, men jag tänker att du kan sätta dig in i andra människor och förstå vilka tryckknappar du ska trycka på.
Exakt, det tror jag. Jag nådde nog rätt så bra resultat redan då på den delen.
Är det en bra avstamp att vara en duktig säljare, att bli en duktig coach, tror du?
Det behöver inte vara. Alltså det finns olika typer, om man tittar på det, liksom, olika typer av säljare. Det finns några som jag kallar lite sarkastiskt för dammsugarförsäljare. Som är de här som gör en affär, så springer man så fort som man bara kan, så att innan kunden hinner ångra sig. Och så finns det de här fantastiska som behåller en långvarig relation och bygger en relation med en kund och kan leverera år efter år. De här fantastiska säljare. Och jag har utbildat rätt många och coachat ett antal också som får lära sig att veta vad de vet. Med andra ord, det sitter i ryggmärgen, men de vet inte teorin bakom det. När de inser, alltså hittar sin potential och sin förmåga, då finns det möjlighet att boosta upp det och tänka, för att vi ställer ofta frågan, vad gjorde jag för fel? Men väldigt sällan, vad gjorde jag rätt? Och när vi börjar oftare ställa frågan, vad gjorde jag rätt? Så, då kan man ju träna på det. Vi brukar ofta träna på det vi är dåliga på. Och studierna visar att det blir en väldigt markant, väldigt liten skillnad. Men när man börjar fokusera på det, vad är jag bra på? Och börjar träna på det, då, liksom, då blir det en enorm stor skillnad. Och om jag får utveckla det, liksom, om det skulle vara någon hockeyspelare, då, nu är vi i Göteborg då, vi ska inte nämna några lag överhuvudtaget här.
Det finns bara ett lag i Göteborg.
Så det är... Jag menar liksom alla de andra som lyssnade och liksom kanske i grannländerna också. Så att, men hockeylag, om det skulle vara en hockeyspelare som är verkligen riktigt duktig och efter alla dessa år tänker jag liksom, nej, men nu kan jag det här. Nu tänkte jag att jag ska börja... Jag tror att jag ska bli en balettdansare istället. Chansen är nog rätt så små då att man blir väldigt duktig i det. Men i vardagen gör vi rätt ofta så. Jag tänker, det här är jag dålig på, det måste jag träna på. Och då fokuserar man inte på sina styrkor och sin förmåga. Jämfört med att tänka, vad är jag bra på? Det ska jag träna på, vad jag är bra på. För att då blir man mer sig själv och då åstadkommer man mycket större resultat också i sitt liv.
Har du några tankar kring det, Jakob, just att träna det man blir bra på respektive att man egentligen fokuserar på vad man inte är så bra på?
Ja, verkligen. Ett konkret exempel som kanske är samma sak när man jobbar med personbedömning till exempel. Och det kan man ju med olika sätt mäta vad personliga egenskaper. Så väljer jag alltid att titta på de starka personliga egenskaperna. Och ibland nämner jag de som är lite svagare, men så här, det här är dina styrkor, de tycker jag vi ska bottna i lite mer. Och vill du ha ett råd för mig om det är en anställningsintervju till exempel och slutkandidater, så även de som inte är aktuella för att få anställningen får med sig det, att det här är dina, så som jag tolkar dina styrkor. Och det är väldigt ofta de går därifrån med, ja just det, vad kul, och så någon tanke. Men jag är lite inne på, du pratar om försäljning, och det handlar ju om att skapa trovärdighet. Egentligen. Trovärdigt kring dammsugaren om man så vill. Oftast inte. Men väldigt mycket handlar om att vara en trovärdig som person. Så att försäljning kan jag tänka mig i ditt yrke. Men även i mitt yrke som konsult såklart. Men som HR. Det brukade jag prata om. HR-studenter landar inte alltid 100 bra. Men så är det något ni måste bli duktiga på, så är det försäljning. Och de tycker det är jättejobbigt. För de ser just dammsugarförsäljaren. Men det handlar ju om att få människor att tro på de idéer man själv har. Som ju med fördel behöver vara väl förankrade och grundade och inte till skada för någon annan. Men när man har en bra, god tanke och en idé, så handlar det ju om att få någon annan att tro på den. Och det är ju egentligen försäljning i sin essens då. Och det är väl det som en bra coach kan göra, att få människan, individen att tro på det som de redan vet är rätt. Fast inte vågar säga eller tro på att de kan bli den de var avsedda att bli, eller hur man nu väljer att se på det. Men just tro, och det är också en sån här superpower vi har som sapiens, har vi ju lärt oss i senaste tid, att vi kan tro på något som inte går att ta på, eller inte är fysiskt sant alltid. Ja, och det tror jag du har forskat eller läst mycket kring, och det går väl som en röd tråd i all management-litteratur eller personlig utveckling, att tro på det man gör.
Det kommer vi att komma in på. Jag kan inte låta bli att flika in med en grej. Sveriges mest kända volleybolltränare Anders Christiansson, som kanske är lite känd utanför kretsarna och faktiskt är den enda svensken som har fått träna ett japanskt lag på högsta nivå. I Japan så sa de alltid ja till honom. Så han instruerade och sa de hej. Och så var det hej. Och då är det tröttna han ju på efter bara några gånger. Och så sa han, don't say hi, say why.
Just det.
Och det är lite sant.
Ja, verkligen.
Ja. Det är mycket intressant vi kan prata om här. Men som Jakob antydde lite här och gjorde en cliffhanger av, och precis som den här podden heter ibland, skiter det sig. Så tänkte jag också att vi går in och pratar lite grann på, för det har du ju gjort för dig också, och då har du också fått användning för dina coachkunskaper som vi ska prata om här framöver. Kan du inte berätta lite?
Ja, det ibland skiter det sig så att säga då liksom, så att det, och det gjorde det med hälsan. Och jag kunde bara nämna det då, precis som jag flika in det som Jakob nämnde tidigare då, det här med styrkor och att vi är ju alla säljare, vi säljer oss själva, och ju mer man ökar sin självförtroende så blir man mer trovärdig också, bygger den här tilliten. Det som är missförstånd oftast eller det coaching, att man tror att man behöver en coach när det går dåligt. Men rätt ofta behöver man coach när det går bra också. För att det ska kunna gå mycket, mycket bättre. Så man skulle kunna, om man tar ifrån idrottens värld då, liksom, att de bästa lagen eller de bästa lagen, de behöver väl ingen coach för att de är bäst. Det stämmer inte, utan de behöver verkligen coach för att höja nivån eller behålla sin nivå och så vidare. Och i coachingen har man framförallt mellan 2000-2010 så forskade man och tittade på då vilka områden man jobbade med i coaching, och det var ju då mål, det handlade om värderingar och det handlade om motivation, men inte så mycket om känslor. Och nu under senare tiden så har man mer också fokuserat inom coaching vad viktigt det är att plocka med känslorna och identifiera dem och jobba med den delen och sina egna styrkor. Och för min del blev det för drygt fyra år sedan här, så fick jag beskedet att jag hade tjocktarmscancer, och det var väldigt märklig händelse. Jag fick ont i, det var bara några dagar före pandemin bröt ut, och jag kom ifrån ett uppdrag nerifrån Sverige, då skulle jag åka hem och fick ont i magen och kunde inte behålla någonting, och under natten kände jag att men det här var inte riktig vanlig maginfluensa, utan det är kanske någonting mer. Och då ringde jag till 1177 på morgonen och frågade vad anser ni jag ska göra då? Hur ska jag bära mig åt? Och den kvinnan som var på andra sidan, hon sa liksom att jag tycker att vi skickar en ambulans. Jag kopplar dig och skickar en ambulans till dig. Och jag protesterade vilt. Jag sa nej, men det, jag skulle fråga om råd. Och det fantastiska var att det var bara ett par dagar innan det blev totalt kaos. För att pandemin hade brutit ut och alla skulle ringa 1177 när de hade några symptom och så vidare. Och fråga efter råd. Och till slut så gav jag med mig då. Och hon sa ju då att ambulanserna kan komma in och de kan konstatera att det är ingen farligt. Så kan de åka igen. Och de kom in och när de hade pratat lite grann med mig så föreslog han ambulans som var chef för den avdelning som har varit med och egentligen hjälpt till i rekrytering. Faktiskt, han kände igen mig. Hallå Kim, nu är jag hemma hos dig. Så han sa, nej men vi åker in till Sahlgrenska, ska få dem titta på dig då. Och jag tyckte det var nästan skamligt. Nej men det här, jag har bara lite ont i magen, det är väl inte farligt. Och så åkte jag in, fick ännu mer ont, och då bedömde läkarna och sa att okej, vi behåller dig över natten och ska vi röntga dig imorgon, får vi se vad som finns där. Och när de hade röntgat, kom in, då när allting var klart och så vidare, så kom två läkare in, och då blev det ju då verkligen switch i mitt liv då. En läkare som efteråt tänkte jag att han skulle behöva ha hjälp med coaching, kommunikation. För att han, det var tufft för honom. Han tog tag i fotändarna av min säng och tittade neråt. Och med ostadig röst sa att det är alltid svårt att berätta sånt här. Men det är faktiskt så att du har cancer i tjocktarmen. Så vi har hittat det, och det ser inte bra ut. Så vi behöver operera och hitta en tid så fort som möjligt. Och det är klart, då rasar ju allting ihop. Och då har man kommit tid för att tänka att nu ska de bara kika lite och så får jag åka hem igen då efter den här natten. Vilket jag ändå fick göra efter ett par nätter. Och för att åka hem och förbereda mig för inför den här perioden. Inför operationen. Och också då, vad som hände då, natten efter då liksom, så jag hade fått något i mig och fick ett rum, och det var mitt på natten så exploderade min mage och liksom, och det var alldeles då jag hann inte till toaletten då liksom, och försökte ta mig dit så fort som möjligt då liksom, och då sitter där bara den känslan. Veckan före hade jag föreläst i Stockholm till för en jättestor publik med stor jubel och klang och massa applåder och så vidare. Och då tänkte jag, här sitter en vuxen man då liksom, har skitit ner sig, sitter på toalettstol och vet inte vad och vet inte om jag kommer att leva överhuvudtaget om ett tag.
Mm.
Och då kom tårarna fram och det var en verkligen en väldigt stark upplevelse. Och till slut då insåg jag att jag måste ju trycka på en nödknapp så att någon kommer in. Och då kom det in en sköterska och hade samma ursprung som jag. Hon lät som finlandssvenska, hon lät som Mark Levengood i kvinnlig form då. Och hon frågade liksom att när hon tittade på mig, jag såg mina tårar komma ner och liksom så sa jag behöver hjälp och du behöver göra om, alltså byta om sängen och komma med nya kläder och sådär. Och hon tittar på mig och så blev hon lite tyst och frågar, gråter du för att du har ont eller gråter du för att du är ledsen? Och jag svarade, jag gråter för att jag är ledsen. Och då sa hon, ja men då kan du gå och duscha då liksom, så fixar jag ditt rum så här liksom, så är det ordnat. Och så gick hon och jag tänkte först, vilken bitch. Men när jag stod i duschen, då kom en befrielse där, någonting som jag har jobbat med andra. Jag tänkte för mig själv, ja, det är självklart, hon hade ju rätt. Jag behöver ingen medicin för det att jag är ledsen. Det är helt okej att visa känslor. Och det är helt normalt att vara ledsen inför det här som komma skall. Vilket vet någonting om min framtid. Och så jag både skrattade och grät medan jag duschade där liksom. Så jag tänkte att okej, hon kände som bitch där mitt i natten då. Å andra sidan tänkte jag, hon hade helt rätt. Jag behövde inte hennes hjälp då av någon medicin eller spruta då, bara för att jag hade sår inom mig själv.
Hur dina coaching kunskaper i det här sammanhanget, och sen genomgick du operation och sen allt det som kom efteråt där, och som tog dig tillbaka till att du sitter här och inte bara rent medicinskt utan framförallt mentalt, vilken användning fick du av dem?
Rätt så stor, anser jag faktiskt. Någon har ju förklarat sig att det finns två ingredienser för en lyckokänsla. Och de ingredienserna är nummer ett, acceptans. Att man lär sig att acceptera att man är i en situation eller saker och ting är som de är. Och när man accepterar så kräver man inget annat av situationen. Och den andra delen är uppskattning. Att fokusera på någonting som man uppskattar, oavsett vad det än är. Så den här kombinationen av acceptans och uppskattning då, det gör att man slappnar av och höjer någon under sitt välmående. Och den här perioden innan jag blev opererad, det var nu 3-4 veckor strax efter då liksom, så jag fick den närmaste tiden de hade, så deltog jag i en forskningsprojekt också. De frågade om jag ville vara med då och promenera ett antal steg under dagen och göra olika övningar, vilket jag som coach tyckte, nej, men det var ju jättebra. Så jag var ute och gick en mil per dag då inför operationen, och också när jag hade accepterat det så som det är, så var jag faktiskt förberedd på att det kanske skiter sig helt och hållet. Det kanske de konstaterar att det här var alldeles för tufft att genomföra, eller det är någonting som finns där. Så jag var faktiskt beredd på att jag kanske dör här. Och kom till det stadiet på något vis att jag var bekväm med det, eller bekväm är lite för starkt ord, men att jag var tillfreds på något vis, att jag tänkte tillbaka och tänkte att mitt liv har varit ett äventyr, alltså det är väldigt få människor som kanske har fått uppleva allt det där jag har fått uppleva, föra andra människor till bättre välmående, att nå sina mål och förverkliga sina drömmar och så vidare. Det är för min del upplever jag det är väldigt stort. I den period, alltså när jag gick upp, så hade jag läst liksom att man skulle behöva vara uppe då, försöka vara uppe i alla fall direkt efter första dagen 6 timmar. Vad jag då hade missförstått, jag trodde att man skulle då promenera eller liksom röra på sig under 6 timmar, så det fanns en rullator där redan dagen efter, och så gick runt i korridoren där på operationsavdelning runt och någon sköterska har efteråt sagt att hon har aldrig haft en patient som var liksom så målmedveten. Och samtidigt den här, om man pratar om högre dimension, jag vet inte hur många gånger jag gjorde den här rundan, och varenda gång de hade en tavla som hängde på operationsavdelningen, eller ja, den avdelning där jag låg, som hängde där, och det var en text, och det var ifrån en psalm av Ingmar Olsson, och det stod så här: du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, ingen annan är som du. Varenda gång jag passerar så stannar jag vid tavlan, läste den, och så passerar nästa runda, jag läste den, passerar. Så den matade jag in i mig då, liksom, så att jag agerar som min egen coach där på avdelning. Och det var faktiskt före påsk då, när det var det kom skärtorsdag och det var pandemin och så vidare, så efter den, alltså det låter som riktigt nu religiöst här, den tredje dagen nu, men när tredje dagen kom då, så sa han: nej, vi skickar hem dig. För att jag hade, alltså, du springer runt här då liksom, även om jag är då väldigt svag och sådär. Men jag tror att det hjälpte mig som coach att jobba med mig själv, dels acceptans. Livet kan te sig väldigt olika, men också uppskattning då. Vad är det vi kan uppskatta? Vilka små saker är det som kan vara så stort och fantastiskt? Små detaljer i livet. Och det hjälpte mig. Lång utläggning, men i alla fall då, liksom, den här perioden, jag skulle inte vilja vara utan den efteråt. Det låter väldigt märkligt. Men det har gjort mig på något vis bättre på att se alla detaljerna i livet. Alla små detaljerna som finns där. Att för en stund sen när vi började inspelning så tittade solen fram liksom, wow, när vi tittade utifrån källarfönstret. Det är sådana små detaljer som gör mig mycket, mycket gladare än tidigare, när man har bara gasat framåt i livet.
Ja, det är ju mycket vi gör i vårt liv, och framförallt när vi är på jobbet, så är det gasa framåt och så. Men den här berättelsen som bakgrund och så här, vad tänker du, Jakob? Vad är dina spontana kommentarer?
Fint, bra. Tänker att det är många som hamnar i den situationen, eller kommer hamna i situationen, som kommer må bra av att lyssna på det du precis har berättat. Så bara där kan vi vara stolta över att vi har det här samtalet nu, tycker jag. För egen reflektion, jag var ju med om en annan slags upplevelse, men att som 35-åring få reda på att man har ett hjärtfel som måste opereras. Det är också en sån här läge då man hamnar i att nej, det vill jag inte, eller det måste jag. Man måste liksom ganska snabbt komma till acceptans, och jag... Ingen aning om det har med min personlighet att göra något annat, men jag hamnade ganska snabbt i acceptans utan att veta vad en coach var eller något annat. Och ja, som blivande trebarnsfar då, där och då, och inför en ny stor utmaning som jag då hade i yrkeskarriären, så skulle jag hamna på operationsbordet. Och jag kommer så väl ihåg, jag vet ju hur det är att ligga där inför ett team av människor som är specialister och väldigt duktiga på något som man själv inte har en aning om. Och hur fantastiska sköterskorna ofta är, de är lägena och krassa på rätt sätt, precis som du säger. Men just att acceptera att här är jag nu, det kunde varit mycket värre, för jag andas fortfarande. Men att acceptera att och vila i att någon annan får hjälpa mig nu, det var det jag gjorde. För jag kunde inte göra annat. Och sen vaknade jag upp på morgonen, och det är nästan den roligaste känslan. Alla som har varit med om något liknande vet att det är rätt. Det kan vara skönt att vakna upp i morfinrus, och så kan det vara jobbigt. Det blir ju helt galna då. Men jag var världens lyckligaste människa. Jag var så kärleksfull när jag vaknade upp på morgonen. Jag ville gifta mig med sjuksköterskan. Och jag tror kopplat till de här, det är ju en kris såklart i ditt fall och mitt också, det är en personlig kris, och jag tänker nu på den boken Grundkurs i psykologi, Johan Kullbergs fantastiska klassiker Kris och utveckling, som ju leder i bevis på något sätt, eller sägs att all utveckling föregås av kris. Så att det är klart att om det inte skiter sig på riktigt, som du sa, det vill säga att om man överlever så stärks man ju av motgångar eller kriser på något sätt. Ja.
Jag tänkte, jag blir nyfiken då, liksom, vad har det gjort med dig Alltså, tänker du på saker och ting på annat sätt, eller är det en annan Jakob före och efter den här upplevelsen?
Det är det säkert utan att veta, men jag tänker lite på uttrycket som tydligen gäller i Finland. Det kan alltid vara värre. Mm-hmm. Ja. Det var egentligen inte efter just den incidenten, utan det kom senare i livet efter andra motgångar jag hade, som jag började säga så här: det är mycket som är bra. Det är nog en effekt av allt jag har varit med om. Så att jag, utan att inte se problem, så brukar jag säga så här: det är mycket som är bra. Men det intressanta är, då undrar jag vad ni tycker om det där, men när jag får frågan så från folk, hur är läget då? Ja, det är mycket som är bra, säger jag. Och då menar jag ju det, att det är mycket som är bra. Men mottagarna, det budskapet är så här: men vad är det som inte är bra? Det är väldigt, väldigt vanligt så här: nej, men jag säger att det är mycket som är bra. Ja, men är det något som... Ja, det är klart att det är så. Det är alltid något som inte är bra. Men fokus på att det är mycket som är bra har jag bjudit med mig. Och det har jag ju nytta av, både som företagare, som pappa och som i det jag jobbar med också, som ju ofta är just skitsituationer, kan man väl säga, när människor mår dåligt eller blir av med jobbet. Och för att redan här och nu säga det som coachen kan göra, gilla det du sa, Kim, att man ska ha en coach när man faktiskt fungerar och vill fungera ännu bättre. För att som HR då, när ska vi bedöma om din coach, min medarbetare, ska ha eller något annat, så brukar jag tänka så att den här personen mår så dåligt, så att då är sjukvård kanske en sak, eller det är terapi, och det är någon annan grej. Coachen kan mycket väl vara hobbyterapeut också, och är ju det i praktiken, men det är bättre att ha en coach när det är okej eller bra och ska bli ännu bättre. Men är det riktigt dåligt eller någon mår skitkast, så ska man ju inte, då ska man vara väldigt försiktig med vilken coach i så fall man tar in.
För det är ju intressant, det kan vi ju glida in på faktiskt. Mm. För att just det här, var någonstans går gränsen mellan att coacha eller jobba som coach och att vara terapeut? För det är precis som du säger, det har jag också upplevt, att det finns ju en del som glider emellan där, och särskilt åt terapeuthållet, fast de egentligen inte är utbildade terapeuter. Vad säger ni? Vad skulle du säga, Kim, i skillnad?
En viktig faktor är att en coach ska aldrig utge sig eller försöka vara någon sorts som kan behandla då psykisk sjukdom. Och när det är klassat som psykisk sjukdom, då ska det vara en professionell människa som rycker in och hjälper till det. Så det är jätteviktigt. Men i vissa fall så är det då faktiskt att det finns ju en liten zon där, liksom, där en terapeut kan hjälpa till då, även om det inte de här bekymren eller problemen är så stora, som terapeuten kan ändå göra. Men coachen är ju fokuserad på egentligen... Ibland ser man krasst det här liksom att en terapeut tittar man på om det är bekymmer eller problem, så terapeuten tittar på liksom okej, vad beror det på, lite bakåt då liksom, vad kommer det här ifrån, och så korrigerar den. Coach tittar på framåt och liksom vad är det, vad vill du, vad är det då liksom, vad är dina mål och vad är det du vill ifrån den här situationen. Så det är väldigt krasst och väldigt enkelt uttryck, men där är det ju väldigt viktigt att också för en coach, och därför så ska man ju titta på vilken utbildning eller erfarenhet en coach har när man anlitar en coach, så att inte någon blir ens någon, att det ska inte finnas några kvacksalvare och någonting som gör skada mer skada än nytta. Det är väldigt viktigt.
Mm. Vad tänker du, Jakob, kring den frågan just?
Nej, men jag är ju sunt skeptisk, skulle jag vilja säga, till egentligen alla oss i vårt skrå som är någon slags rådgivare eller sådär. Men särskilt terapeuter, och det har vi ju sett på nyheterna till och med, att män som utgör sig för att vara familjeterapeuter eller terapeuter visar sig vara inte alls utbildade eller direkt olämpliga, och till och med kommer råd som gör att människor tar sitt liv eller blir utnyttjade på olika sätt. Så att innan jag som HR-rådgivare rekommenderar någon annan, så behöver jag ju veta mer om den personen. Och jag låter alltid den som ska bli coachad få träffa personen. Om inte coachen går med på liksom att vi tar ett samtal först för att se om det är ömsesidigt bra. För att det är ju en annan sak, tror jag. Det får du bekräfta om det är så. Men jag tror att även coachen då behöver känna att det finns ett förutsättning för coachning framåt. Sen, det är jättesvårt att bedöma psykisk sjukdom ur ett HR-perspektiv är otroligt svårt. Det är svårt för oss alla. Vi vet inte vad är en sjukdomstillstånd eller vad är en patologisk störning. Det kan faktiskt vara det också, en personlighetstyp som accelererar en viss kontext som gör att vi andra tycker att det måste vara psykiskt störd, fast ja, ni förstår lite vad jag menar. Så det är inte helt lätt, den här gråzonen du är inne på. Men varför inte då se till att du själv i din yrkesroll som vd eller chef eller HR-chef för den delen har någon som du vet är en etablerad coach som du kan stämma av lite med. Jag har en annan sak som jag har lärt mig med livet, är att jag, även för jag kanske inte är jättebra på det, för jag tycker om att göra grejer själv. Jag är den typen av person som har svårt att be andra om hjälp när jag vet att jag kan göra det fort själv. Men jag vet nu, mer nu än förr, att man blir klokare tillsammans. Så till exempel om man har en anställd medarbetare, det är svårt att göra det på sig själv, men det kan man göra. Men om man har en anställd medarbetare som man tror skulle kunna behöva stöd, se till att ha ett nätverk av duktiga terapeuter, coacher, advokater, revisorer eller vad det nu är, som du kan bolla lite med. Så, vad tycker du att jag ska göra? Låt detta som en vet innan man bestämmer sig för att köra igång någonting. Men är det inte så, Kim, att för att en person ska vara mottaglig för, det är ju så med terapi, för att en person ska vara mottaglig för terapi så måste personen själv ha kommit till insikt att jag behöver den. Om man inte hamnar på psyket och blir nedsövd och vaknar upp med en psykiatriker. Nu var jag lite raljant här. För annars blir det inte bra. Terapi och eller coaching. Vad är din erfarenhet? Ja,
absolut. Det är väldigt viktigt. Jag brukar säga att du kan få världens bästa coach, men det hjälper inte ett smack om inte du gör någonting eller om inte du vill. Så all förändring börjar inifrån. Och man kan aldrig motivera en annan människa, brukar man säga, utan motivationen kommer inifrån. Man kan inspirera någon till motivation, men det är ett eget val, det kommer alltid inifrån. Så att om inte personen i fråga vill, jag brukar alltid träffa personen i fråga innan jag börjar coachingrelation, och ibland så krassar jag sig att jag väljer mina kunder, inte kunde välja mig då, att och har det finns ju, eller varit också tillfällen där jag liksom har sagt nej. Och i något fall efter första sessionen sa att vi fortsätter inte här, för att det där var det, och det var svårt förklarat faktiskt. Jag kunde inte, alltså det var bara intuitivt. Jag märkte att han den personen som satt framför mig, han var inte riktigt uppriktig. Han var inte riktigt, han kunde inte öppna sig riktigt. Det var någonting som han höll inne. Och jag nämnde till beställaren då, vilket var i ett av grannländerna då, liksom, det var Sverigeveden där, liksom, att det funkar inte. Jag tror att då får ni hitta någonting annat. Och det visade sig att den personen hade faktiskt också egen agenda, så att han hade fingrarna i syltburken och burken, det var lite pengaproblem som gick i egen ficka. Så det var det kanske som gjorde att han hade en fasad. Och det kunde jag inte avläsa mer än att jag kände intuitivt att nej, men det är någonting, det här finns ingen öppenhet och ärlighet. Mm. Och då efter första sessionen.
Men det lät ju som att det var en del av ett företagsprogram där du coachade flera och på det.
Exakt,
företaget.
Precis. Ja.
Okay. Så att det är ett scenario när man som HR ledare har en stor organisation och så väljer man att ta in en tränare då, för att träna flera ledare eller så. Men du måste ju ha varit med om andra tillfällen när individer kommer också och säger att jag behöver hjälp, eller min chef har sagt att jag behöver hjälp. Och så kanske du landar att den här personen mår för dåligt för detta. Jag brukar i mitt jobb, ibland kallar man mig för Dr. Bergström inom HR, för det brukar ordna sig när man kommit in. Men och det är en ganska bra metafor att se en situation som, eller en huvudperson om man så vill, som en patient. Och det lärde jag mig av mina egna operationer. Det har varit andra också, kan man säga. Men då var en läkare som sa att man måste vara tillräckligt, det handlade inte om mig då, det handlade om min mellandotter som föddes med, och spenderat mycket tid på sjukhus. Och i en fas i hennes läkningsprocess så gjorde hon en operation. Det visade sig att hon var lite för undernärd för att klara av den. Men man visste redan efter det här att vi behöver operera igen. Men då sa läkaren så här, och det har jag tagit med mig, att hon är för sjuk nu för att opereras. Så vi väntar till hon har, och det var så här, ja. Med det sagt så kan man säga, när man gör en operation som läkare eller som HR-konsult eller rådgivare, så säger jag så här, att ni ska operera tillräckligt mycket första gången. För det är svårt att göra om det igen.
Ja.
Men vi kan inte göra någonting just nu, därför att vi måste låta patienten då, eller situationen. Tiden måste gå lite till innan vi går in och gör någonting. Lång utläggning. I mitt huvud var det här glasklart det jag berättade precis nu. Men att...
Ja, men,
är ni med på vad jag menar lite?
Ja, absolut. Och det har jag också varit med om då, liksom, där jag har sagt att du behöver professionell hjälp. Då. Mm. Det kan handla om... så att utifrån min bedömning så personen har ju liksom... Det finns ju någonting som man pratar om, psykiskt lidande, som inte är psykiskt då sjukdom. Mm. Alltså vi kan ju vara deppade nere och så vidare då liksom, men det är inte psykisk sjukdom, och det kan en coach vara med och hjälpa till då liksom. Mm. Det kan också finnas några som har väldigt hög välmående men ändå psykisk sjukdom. Människor som har fått hjälp och som har medicinering och så vidare, och de är välfungerande i samhället och så där. Och som HR person, så det är inte alltid lätt att veta, och det är inte alltid lätt att liksom se vem av medarbetarna skulle behöva hjälp då liksom. Mm. Sådär. Så att det är...
Och dessutom så, det är ju min syn på HR att det är inte jag som ska se det, utan det är ju chefen som ska få hjälp att se det, för chefen äger HR-frågan. Det är mitt mantra. Sen kan man som rådgivare komma in och tillsammans bli klokare, för hur ska vi lösa detta? Ungefär så. Ja.
Det vi kan komma in på här då, det är ju hur blir man en bra coach, eller vad är bra coaching enligt dig, Kim?
En coach kan vara fyra olika, eller ha fyra olika roller som coach. Och det kan ju, de rollerna kan ju blandas in och vara med i ett coachingsamtal eller coachingperiod. Och det första är att man är kanske den som är spark i baken. Alltså en coach som får någon att komma igång med det som man har drömt om eller vill eller vet att det här är rätt och riktigt, men har inte fått tummen ur. Och då är det väldigt bra att få en coach som finns där. Liksom, när kommer du att göra det? Vad är det du kommer exakt göra? Hur ska du kunna se att du är framme, och hur kan du rapportera det? Och så vidare. Och det behöver vi alla. Liksom, så att,
det låter som en PT eller som en amerikansk
fotbollscoach. Ja, exakt. Som är där då. Liksom. Men sen så finns det ju då en annan roll som en coach kan ha, det var ett tummen upp. Alltså någon som finns där och talar om att du är duktig, att det finns styrkor hos dig. Och nu när vi har konstaterat att det här är en av dina styrkor och så vidare, vad bra, fortsätt med det. Eller det du har åstadkommit hittills, så är det väldigt bra. För att vi tänker rätt ofta, vad gjorde jag för fel? Men väldigt sällan, vad gjorde jag rätt? Och coachen kan finnas där som förstärker det positiva. Och som får en person och en individ då att utöka den förmågan att använda sina styrkor och så vidare. Då. Och en coach för det tredje kan vara den som gör high five. Alltså någon som firar framgångar tillsammans med klienten. Och tillsammans liksom, men det var väldigt bra gjort. Och vad tycker du om det här? Och nu när du gjorde det här liksom, så, och du kom fram till dina mål, eller du åstadkom det du ville och så vidare. Så att man kan fira sina segrar tillsammans med någon. Och för det fjärde då brukar vi säga då att en coach kan vara den som ger en varm kram. Att det finns, och under min coaching då period, eller den tiden jag har bakom mig och framför också, så i många, framförallt längre coaching relationer då liksom, så får man vara den som ger en varm, mental varm kram. Att finnas där då när någon känner sorg eller känner sig att nu är jag lite nedtyngd och så vidare. Och då kan man möta en coach som finns där och ett, så att säga, trygg hamn på något vis. Att nu kan jag gå till min coach. Jag vill inte slänga ut mina bekymmer och mina tillkortakommanden till runt omkring. Och jag kan inte, en vd i företag kan inte gå till ledningsgruppen och säga jag vet inte om jag klarar det här. Men man kan gå till sin coach. Och så kan man ju då, som har totalt tystnadsplikt, och säga liksom, du, jag tror inte jag klarar av det här. Och i vissa fall, vissa coacher, som Robert i sin bok också, det säger att vissa coacher, de försöker bara vända på det där, du ska tro på det. Men också kunna anamma och liksom acceptera känslor. Alltså, vad säger dina känslor om till dig då, om du lyssnar på dem då, och så vidare. Att man accepterar känslorna och sen därifrån tänker okej, nu minsann då nu ska jag göra någonting åt det.
Hur blir man då duktig på de här fyra varianterna som du säger och som blir, hur blir man en bra coach? Ja,
det är alltså någonting som man blir bra på var som helst. Om man ska bli bra på var som helst, spela piano eller fotboll eller vad som helst. Träna och så träna. Det är ju det att man behöver då höja ribban. Ray Kroc sa en gång att den som är mogen har börjat ruttna. Och det gäller både frukter och grönsaker och människor också. Vissa som tror sig liksom veta allt och kunna allt, de är pina och pest på alla fester och så vidare. Man orkar inte lyssna på dessa besserwissers som har alla svaren och berättar om sina framgångar bakåt i tiden och så vidare. Och då märker man att det är de här ruttnade människor som liksom börjar dofta lite ruttet.
Hemskt sagt av en coach.
Ruttning. Ja, nej, men nu är det karikatyr här. Ja. Men de människor som är gröna, och det är det som jag brukar alltid tala till mig själv, att behålla den här ödmjukheten. Och jag brukar alltid säga att jag är bara nybörjare. Och någon vet hur mycket jag har läst och studerat under alla dessa år. Så jag, när slutar du, Kim? Jag brukar alltid mitt svar är, jag har inte ens börjat. Jag har bara skrapat på ytan. Jag är bara nybörjare. Och när vi möter andra coacher så blir jag alltid intresserad. Jag vill lära mig, hur gör du? Hur tänker du? Och så vidare. Så att det är väldigt viktigt, väldigt elementärt att alltid vara den som strävar efter att bli bättre. Och det finns ju olika utbildningar givetvis, men också då någon i föreläste en gång då på psykologiska institutionen då liksom det var inom ett, de hade en kurs om då coaching inom organisatorisk förändringsprocess. Och jag fick en förfråga då ifrån de som lyssnade då att vad finns det för utbildningar och så vidare. Och då mitt svar var att vi har ju alla haft då en coach i livet som vi inte har tänkt på egentligen. Som inte har någon titel. Kanske den personen har den enda titeln den personen har haft är mormor eller farmor. Mm. Och som har kommit några kloka råd och så vidare som har tagit med sig till hela sitt liv och kan använda dem. Så en egen ett egen, alltså egenskap som man behöver ha för att bli coach, att ha förmågan att tycka om människor. Det är det. Om man inte tycker om människor kan man aldrig bli en coach eller en bra coach. Det är så.
Hur säkerställer man kvaliteten på en coach? Jag tänker att om Jakob sitter i HR-stolen där och tänker att man ska nog kanske anlita en coach i det här sammanhanget eller få hjälp. Hur ska han kunna bedöma det?
Idag finns det ju väldigt mycket alltså coachutbildningar. Den som är störst i världen då är nu då ICF, International Coach Federation. Det finns ju andra tidigare då, organisationer, International Association of Coaches och så vidare. Så det kan vara bra att tänka på vad finns det för teoretisk bakgrund. Men jag tror inte det räcker riktigt, utan om man verkligen vill ha en bra coach så bör man kanske ta lite referenser och blicka bakåt. Vad har du åstadkommit tidigare? Så om man har ett viktigt uppdrag och kommer direkt ifrån skolbänken så kan det hända att man lyckas. Men för att säkerställa det så kan det vara bra att ta referenser från olika håll och kanter och så se liksom, är den här personen, kan den här personen åstadkomma det som vi vill?
Har du stått inför de situationerna förstås några gånger?
Mm. Ofta. Men självklart, den första screeningen jag gör som HR när jag tittar på en coach, jag kollar på vilken bransch är den här kunden i. Vilka de coacher jag känner till har erfarenhet av att stötta människor i den branschen. För det är ju oftast kopplat till företagets framgång såklart. Om det är rent privat personligt så kan jag ju titta på andra saker. Då kanske man mer kollar på, kommer den här personkemin funka? Det förutsätter att jag känner coachen lite grann. Åldersskillnader, det kan vara bra att ha någon som är kanske lite äldre men ibland samma ålder, är det man, kvinna, lite olika sådär. Värderingar i den mån man har koll på dem, för där är vi olika. Så, och det finns tillfällen då jag har sagt att nej, ni ska inte ha coacher. För då kommer ju kunder till mig så att vi har blivit kontaktade av de här som vill coacha vårt gäng i ett ledarskapsprogram. Lite grann sånt som jag vet att ni gör och gör bra. Men Men då är min bedömning att det är inte det ni behöver nu. Jag förstår varför de vill coacha er, för de vill att ni ska gå deras program och så. Men kommer tillbaka till frågan varför och vad vill ni uppnå? Snarare. Och om man har den som utgångspunkt, då vet jag att det finns tillfällen då såklart ledarskapsprogram, förändringsprogram i en verksamhet är helt nödvändiga för att få med sig ett gäng, men också för individen att må bättre. Om man inte mår helt kass, för då är det något annat än en coach man ska ha. Ungefär så.
Ja, men vi har ju varit inne på några gånger här att det här med coaching, det är när man har ett problem eller ett bekymmer, en utmaning eller hur man nu ska säga det. Men det är väl också så att vi, fastän vi är glada, så kan vi behöva fortsätta vara det. Jag vet att Jakob, du har ju någon historia där som är väldigt sedelärande. Kan vi börja med den?
Ja, det, just det. Ja, den har också väldigt mycket att göra med det du nämnde om att alla har vi nog någon coach som kanske inte är certifierad eller något annat i vårt liv. Du sa farmor eller mormor. Och själv har jag en gammal farmor som inte är min riktiga gammal farmor, men det är allas vår gammal farmor. Som är 103 år gammal. Som har ett fantastiskt uttryck som är så här ungefär. Hon brukar säga, jag förstår inte varför folk säger att man inte ska ta ut glädjen i förskott. För det värsta som kan hända är att man var glad i onödan. Jag tycker det är helt underbart. Som ett livsråd då. Och det är en människa som har varit med om bägge krigen och kalla kriget och pandemier och allt annat. Hon och jag brukar spela Wordfeud nu, så att hon har också en iPhone trots att hon är en fantastisk kvinna. Så att det här med att ha ett positivt förhållningssätt och se det bästa i alla situationer, det har hjälpt henne, och hon är också ett exempel på att om man gör så mår man ju bättre och blir 103 år gammal. Det är inte andra saker som måste till, förmodligen bra gener och så. Men, ja.
Därför tänker jag på det att en coach kan liksom förstärka det som just Jakob pratade om här, att de är glada på jobbet. Men de ska fortsätta vara glada. Hur tänker du kring det?
Absolut. Det finns ju, dels så är det då, om man tänker på det, vilka behöver coach då? Och i vissa fall så är det faktiskt de som är lite syrpuppor och som är lite negativt eller så har lite problem då. Men det finns ju även de som har drömmar och mål då, som behöver kanske någon där man får verkligen en hjälp ifrån arbetsgivaren då, liksom att nu kan jag boosta upp mig själv. För att om man tänker att det finns tre olika typer av medarbetare. Nummer ett, de som ser det som ett jobb. De kommer dit och det är 9-to-5 och så kommer man hem och så får man lön och så kan man betala sina räkningar och kommer man åka på semester och så vidare. Det är bara ett jobb, ingenting mer. Så finns det de som känner det som sin karriär. Jag kan utvecklas, jag kan kanske få en annan position i organisationen eller någon annanstans också. Och de kanske behöver då liksom någon som peppar dem och hjälper dem med sina drömmar. Och så finns det ju då ett antal som ser det som ett kall eller en passion. Då att det här är jag är ett med mitt yrke. Det är någonting som är viktigt med mig då liksom. Och det är ett annat område då, inom positiv psykologi finns en forskare som heter Kim Cameron som pratar om positiv avvikelse. Just det som du nämnde då, att varför inte då titta på det, vad är det som är extraordinärt? Och så posta upp det där. Så absolut, coach behöver man ofta behöver man någon som peppar en och hjälper en med sina drömmar.
Hur bra är man på det, Jakob, ute i bolagen som du träffar ändå rätt många?
Ja, ganska bra tänker jag att man är. Men man kan alltid bli bättre, vilket ju är själva grejen med coaching då. Så det är mycket som är bra, kan jag säga. Men det kan bli bättre.
Är man bra på att förstärka det här för dem som det ändå bara rullar? Det känns lite grann som det är precis som i skolan. De som presterar, de behöver man inte bry sig om så mycket och förstärka så himla mycket.
Ja, jag vet ju inte, men jag kan nog, vi har nog lite för mycket av jante i Sverige. Du ska inte tro att du är någon eller sådär. Jag har ju varit i USA en hel del och där är man mycket bättre på att ge varandra beröm eller high fives eller utmärkelser och sådär. Det är inte naturligt för oss. Och jag vet inte hur det är i Finland, men min bild av Finland är att det är ganska barskt. Och att man inte, alltså man förväntar sig att det ska vara bra. Eller att det kan ju vara värre, men man säger inte. Ändå så är vi av någon anledning lyckligaste i världen i Finland. Och vi ligger ju på en fjärde plats nu. Fast vi ligger ganska långt efter Danmark och Norge. Som ju, så Norden är ju uppenbarligen ställen i världen där vi mår bra ändå. Totalt sett. Men självklart, och det gillar jag att ta med mig från dagen här, att se coachen som ett instrument för att förstärka det som redan är bra. Och göra det ännu bättre. Och coach må vara ett slitet uttryck. Och där kan vi se att generellt har företag blivit bättre på att ta in exempelvis hälsocoacher då. För då heter man ju coach också. Just för att man ser att förebyggande friskvård behöver någon form av tränare. Och man har tävlingar och man har kanske någon duktig hälsocoach som kommer in och pratar om diet och mathållning och annat. För man förstår att vi ska ta hand om varandra fysiskt men också mentalt. Vi har massor att prata om och det här är ett jättestort område. Men vi har fått en liten försmak på positiv psykologi som vi kanske kan fortsätta prata om en annan gång.
Hörrni, det har blivit dags att avrunda det här superintressanta samtalet tycker jag själv. Men tyvärr är det, tiden är strax slut. Vad jag skulle vilja att ni funderar och berättar lite. Vad ni tycker att lyssnarna ska ta med sig från det här avsnittet. Vad tycker ni har varit viktigast? Om vi börjar med dig Kim, vad skulle du vilja skicka med?
Jag skulle vilja skicka med då till dig som lyssnar att du har mycket, mycket större potential än du tror. Det har jag varit med om i många år och när jag har fått glänta på dörren och människor som inser liksom att okej, jag kan mycket mer än vad jag tror. Det finns en amerikansk bergsklättrarinna då liksom har tatuerat i sin, alltså i benet då liksom, och det står liksom you suck, try harder. och det är kanske lite finskt över det hela också då liksom, men att det vill jag skicka med då liksom, du kan mycket mer. Och du är mycket mer. Så det handlar inte bara om görandet utan varande. Vi är inte human doings. Vi är human beings. Det är det handlar om.
Mm. Härligt slutord från din sida. Vad säger du Jakob?
Det var väl en bra slutkläm. Att till syvende och sist så handlar prestation om någon form av inställning då eller självkänsla eller självförtroende och en bra coach kan hjälpa till att stärka den och att se vad som att göra det omöjliga möjligt på något bra sätt. Så att jag tackar så jättemycket för en bra introduktion från en av våra mest erfarna eller i alla fall en av dem som jag känner till som är mest erfaren inom det vi kallar coachning som kanske får ett annat namn småningom, vad vet jag.
Ja, men det känns som att vi har rätt mycket mer att prata om och vem vet, vi kanske sitter här igen om ett tag och diskuterar mer kring coaching. Hörrni, vill du som har lyssnat på det här diskutera mer kring de här viktiga frågorna så kan du naturligtvis kontakta både Kim och Jakob, för som sagt här finns det säkert mycket att prata om, ni har säkert egna funderingar. Tack Kim för att du ville dela med dig utav din kunskap kring coaching.
Tack för att jag fick vara med.
Jag har lärt mig, som sagt, har lärt mig supermycket idag och jag hoppas att ni som har lyssnat kan säga detsamma. Jakob, tack för fantastiska inspel, härliga kommentarer.
Ja, tack.
Ja, och berättelse om din farmor var det?
Gammelfarmor, ja.
Gammelfarmor, ja, härligt. Mm. Tack till dig som har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Riktigt bra HR, ibland skiter det sig. En podd för dig som behöver hantera medarbetare. Hej och på återhörande!